Jag ska prata med er idag om passion. Och det har jag fått tilldelat till mig, så att jag fick göra jättemycket forskning. Tänkte, vad är det jag ska prata om? Men det känns jättebra nu. Så att jag vill att ni bara ber för mig, så att det jag säger inte kommer från mina egna tankar. För det vill ni ju inte höra, utan ni vill ju höra det Gud har. Så jag bara vill att vi ber. Helige Ande, vi bara välkomnar dig nu. Vi bara lägger inför dig allt av oro som tynger oss, allt av rädslor och funderingar. Och bara fäster våran blick på dig, Jesus. Vi vill höra det du har att säga. Och vi vill låta ditt ord få påverka oss, Herre, på det sätt som du har tänkt. Så ber jag, Herre, att det ord som jag säger inte ska vara från mig själv, utan ska vara från dig, Herre. Ta bort allt det som bara är Therese, och lägg dit det som är din helige Ande, för det är dig vi kommer för. Jesus. Jesus. Amen. Jag känner att jag måste presentera mig. Jag heter Therese Karlsén och jag är ungdomsledare i den här kyrkan. Och för er som inte känner igen mig, det är för att jag har klippt lugg. Jag fick tips här. Ja, jag tycker du ska presentera dig i början. Men det är jättehärligt att få vara här och få prata mer om passion. Och det är svårt att prata om passion och inte gå in på påskämnet, känner jag. Men passion har många, många sidor. Och ja, vi började där jag började. Jag sökte på internet. Och så sökte jag på ordet passion. Och så kom Wikipedia upp. Kanske inte världens mest säkra källa, men det stod så här där i alla fall. Då stod det så här, första punkten där. Passion är lika med lidelse. Och så stod det så här. Det kommer från kristen tro. Jesu lidelse och passion under tillfångatagandet i Getsemane. Förhöret inför Stora rådet. Pilatus dom. Gisslandet, törnekröningen, Golgatavandringen, korsfästelsen, döden och gravläggningen. Så som jag sa, det är svårt att prata om passion och inte komma in på påskens ämne där. Men jag slog upp en till för att vara på säkra sidan. Så Bonniers synonymordbok. Där stod det så här. Såg två delar. Den första delen var så här. Lidelse, häftig begär, glöd, kärlek. Etc. Och så står det Kristi lidande och död. Jag kommer tillbaka till det här. Men som kristen så kommer vi att behöva prövas. Och det är inget ovanligt. Det är inte roligt. Men det är absolut bra för oss. Det känns inte bra. Men det är absolut bra för oss. Och egentligen så är det ju någonting som sitter i oss från början. Man tänker som min syster, hon har en liten ettåring, han heter Noah, den sötaste bebisen som finns. Han är lite överviktig, vilket är alldeles perfekt på en bebis. Så extra kinder, han växte så. Och han i alla fall, när han var liten, alltså när han var yngre, han är fortfarande liten, när han var ännu yngre så skulle han börja lära sig att krypa. Och vi la honom på en filt på marken, på mage. Och han stod där och låg där och sprattlade. Tyckte inte alls det var roligt. För han ville ju vara i syrans famn liksom. Han ville ju inte vara där och sprattla. Men utav det här så började han ju att trycka upp sig från marken. Så han började trycka upp sig och hamnade ju på knä. Och efter detta så började han ju att krypa utav utmaningen liksom. Så från början sätter det ju i att för oss att växa så går vi igenom prövningar. Och det är viktigt för att vi ska växa. Så genom prövningar, det är ju så vi växer. Det är inte kul och det är inte alltid lätt. Det är inte lätt. Men det är viktigt för oss att växa. Genom prövningen så formas ju karaktär. Och Gud har lovat oss Han har gett oss all nåd, all kraft som vi behöver för att ta oss igenom. Han har gett oss all nåd och all kraft som vi behöver för att ta oss igenom. Och jag ska läsa ett bibelord. Jag kände att jag ska läsa det här i morse, så jag har inte tagit med det. Men första Korintherbrevet 10, kapitel 10, vers 13. Där står det: era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte tillåta er prövas över förmåga. Amen. När han sänder prövningar visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Det är ett löfte. Det är ett löfte. Och Gud behöver vara... Han har gett oss allt som vi behöver för att ta oss igenom en prövning. Men det är någonting som vi behöver också. Och det är passion. Vi behöver ha Jesus som nummer ett. För att mitt i prövningar, om Jesus inte får vara centrum, om Jesus inte får ha hela vårt hjärta, så kommer vi att drabbas av frågor som: är det värt det? Är det värt det? Och om vi säger att vi har andra saker som nummer ett, så kommer vi, det som är nummer ett i vårt liv, det kommer vara värt det. Det kan vi gå igenom svårigheter för. Så om Jesus får vara nummer ett på alla avseenden, så kommer det vara värt det. Jag var ett ganska underligt barn när jag var liten. Jag tror att Gud använde mig ganska mycket faktiskt, även vid liten ålder. För jag sa saker och gjorde saker som jag inte visste vad jag sa och gjorde ibland när det gäller Gud då, och hans ord. Men jag tror att han använde mig. Och min mamma hade, vi var i Cypern, vi bodde i Cypern ett tag. Och då hade min mamma pratat med sin mamma, alltså min mormor, i telefon. Och min mormor hade inte mått så bra. Så att när mamma la på luren så började hon att gråta, för hon saknade mamma liksom. Hon var så långt borta och hade inte träffat henne på länge och började att gråta då. Och då så skulle jag försöka trösta henne. Och så säger jag till mamma: mamma, du får inte älska mormor mer än du älskar Jesus. Hon bara kollade på mig, vad jag säger. Och det var ju rätt, jag visste inte vad jag sa. Och så hoppade jag vidare lalala, och började leka med annat. Tänkte liksom, jag tror jag var 5-6 år. Men så är det, jag tror att Gud använder mig. Jag tror att vi kan inte älska annat mer än vi älskar Jesus. Och när jag säger det här till mina kompisar så blir de: men vadå, ska jag avsky det där andra? Nej, 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 nej. Du ska älska din mormor, älska din pappa, älska liksom att ha kul, absolut. Men du behöver inte älska det mindre för att du älskar Jesus mer. Vi behöver ha passion för att klara oss. Vi behöver vara helhjärtade. Vi behöver helt och hållet vara förälskade i Jesus. När jag blev nyfrälst så var jag passionerad förälskad i Jesus. Och allt jag gjorde handlade om Jesus. Mina kompisar tyckte det var jättetråkigt att prata med mig, för jag kunde bara prata om Jesus. Jag hade inget annat intresse. Alla mina intressen försvann. Lyssnade jag på musik så handlade det om Jesus och korset. Och de tyckte inte det var så roligt att lyssna på det. Mina okristna kompisar som aldrig hade varit i en kyrka. Och de brydde inte sig om Jesus på det sättet. De tyckte det var jättetråkig. Jag kunde inte sluta prata om Jesus. Och jag hade en väldigt speciell... Jag tror att många av er upplevt det också. Men jag hade också en väldigt speciell tid där det bara var... När jag bad så kände jag hur Jesus var så nära. Varenda gång jag bad så kunde jag känna hur Jesus var nära mig. Det var häftigt. Så jag kunde vakna upp och liksom bara be och bara wow, power. Och sen går man till skolan och liksom kände att man hade Jesus i sig på något sätt. Och det var häftig tid. Och några år senare så gick jag bibelskola, lärde mig mer om Jesus, pratade bara om Jesus ännu mer. Och så gjorde Gud något väldigt underligt för mig. Jag kommer inte ihåg datum, men det var en specifik dag. Det var som att han tryckte på en knapp, en känsloknapp. Och helt plötsligt när jag bad så kände jag inte hans närvaro. Det var som att alla känslor som jag brukar leva på, de bara försvann. Saker och ting hände fortfarande. Jag kunde be för människor och de upplevde starkt att Jesus var där. Och jag kunde be för att sjukdomar skulle liksom försvinna och de kunde försvinna. Alltså det, Gud var nära och Gud använde mig och Guds löften stod fast. Men känslorna, de var bortkopplade. Det var jättekonstigt och jag förstod inte vad Jesus höll på med. Tänkte att är det här Jesus eller vad är det som händer? Har jag gjort något fel? Jag börjar anklaga mig själv. Jag börjar anklaga Gud för att han gör inte så som jag vill att han ska göra. Han svarar inte så som jag vill att han ska svara. Och mitt i allt det här så sa Jesus till mig jättetydligt. På många sätt så bekräftade han att jag ska åka till Filippinerna. Och jag ska vara där i 4 månader. Och jag åkte dit. Och mitt i allt det här att jag var så tom på känslor och det var så svårt min relation med Jesus. Samtidigt så sätter han mig långt borta från min familj, långt borta från all säkerhet, mitt i slummen, mitt i Filippinerna, där jag hade en stor kulturchock. Deras sätt var helt annat från vårat. Deras humor var helt annan från min och deras miljön och allting var bara svårt, 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 svårt. Jag passade aldrig in. Jag var aldrig rätt. Jag var aldrig liksom... Och den här relationen till Gud, var känslorna var långt borta. Där fick jag lära mig något väldigt viktigt. Att bara för att man inte känner att Gud är nära, så är han fortfarande nära. För att han har lovat det i sitt ord. Han kommer aldrig, vi kan aldrig göra någonting som gör att han kommer sluta söka oss. Som gör att han kommer sluta försöka vara oss nära. Och hans ord är sant. Det står så här i Hebreerbrevet 13:5. Jag vet inte om jag, nej har jag inte. Hebreerbrevet 13:5. Ska vi se om jag hittar, jag är inte så snabb. Det finns vissa som är jättesnabba att hitta. Här. Hebreerbrevet kapitel 13, vers 5. Jag ska inte läsa hela versen, men så här står det. Gud själv har sagt, jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig. Amen. Underbart. Jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig. Litar vi på Guds ord eller litar vi bara på känslor? Amen. Och denna tid kan man säga för mig var 4 månader av ren prövotid. Alltså det, på många sätt, det var kul, det var häftigt, men det var 4 månaders prövotid. Där allt som jag var van vid försvann, allt som jag kände, allt som bekräftelse försvann, och det var bara ren och skär Bibeln jag var tvungen att lita på. Det känns inte som du är med mig. Jag upplever inte som att du är med mig. Allt är jobbigt, allt är svårt, men du har lovat att du är med mig. Jag var helt enkelt tvungen att lita bara på Guds ord, inte på mina omständigheter. Och den här tiden hjälpte mig att nu kan jag fortfarande känna ibland bara wow, Gud är verkligen nära. Men jag är inte beroende längre av att känna att Gud måste ge mig de här känslokickarna. För att jag vet att Gud är med mig. Så att jag känner mig mycket mer stark. Jag har långt kvar att gå. Men jag känner mig ändå i det avseendet en liten del starkare. Okej, Gud är med även när det inte känns som så. Så prövningar, de kommer aldrig vara för svåra. Men de är bra för oss. De är nödvändiga för oss. Och Gud har gett oss allt vi behöver för att ta oss igenom. Och jag försöker ha mer disciplin i mitt liv. Gud vet att jag behöver mer. Men jag försöker. Jag har vissa rutiner i mitt liv som jag inte vill ändra på. Exempelvis gå upp tidigt på morgonen och bara ha tid för Gud. Och läsa Bibeln och sådär. Men disciplinen i sig är aldrig mitt fokus. Utan mitt fokus är att brinna. Att ha en passion för Jesus. Det och att vara förälskad, att vara passionerat förälskad i Jesus. Det är mitt passion. Nu kanske ni undrar varför jag har en bild på två kära förälskade människor där. Men om man tänker, om man tar en kille som är djupt förälskad i en tjej, så behöver man ju aldrig säga till den killen att du borde offra pengar för den här tjejen. Utan man får nästan sätta stopp för honom. Var inte så dumdristig. Tänk på dina pengar eller sådär. Jag hade en tjejkompis som chattade lite med en kille via internet. Och de hade lite, de flörtade lite sådär. Och han tog ett flyg. Han bodde utanför, på en ö utanför England. Han tog ett flyg och flög till Sverige och så knackade på hennes dörr med en stor bukett blommor helt plötsligt utan att hon visste om det. Och slösat så mycket pengar för att få träffa henne. Och man tänker, man behöver ju inte säga till en kille, och det är ju liksom för att han har passion. Med passion så finner man sig göra saker som man aldrig skulle göra annars. För man har en sån passion. Så slutar inte det bra. Tyvärr. Men med den här passionen så tog han sig dit i alla fall. Så att, alltså, disciplin är bra. Speciellt när man har en andlig svacka. Liksom. När saker och ting inte känns så bra. Man kanske inte känner sig nära Gud och sådär. Då är det bra med disciplin. Varje morgon kör jag det här racet. Men det går ju så mycket djupare med passion än med disciplin. Jag ser att det finns många par här. Och det är roligt. Man vill ju tänka sig att sin fru eller sin man gör saker av en passion snarare än en disciplin. Eller hur? Nicka lite. Ja. Men man vill ju att hon ska älska mig så mycket att hon bara, jag ställer upp på det här, eller jag skjutsar dig dit, eller jag åker långt för att träffa dig, eller jag ringer och löser pengar för att åka och träffa, liksom, av en passion, inte av en disciplin. Ja, men nu är du och jag man och fru, nu måste jag ringa dig klockan 9 på kvällen och prata för att du är långt borta och vi måste det nu för att vi har lovat det. Utan det är ju av en passion, går ju så mycket djupare. Även med Jesus. Mitt mål är inte att jag ska ha disciplin, utan att jag ska ha en passion. Och om Jesus skulle haft sitt hjärta förankrat i en massa andra saker, så tror jag inte han skulle klara av de tuffa lidelser han fick gå igenom. Han skriver så här, Johannes 4, vers 34. Står det, Jesus sa det: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Jesus klarade det. Lite senare så skriver han: det är fullbordat. Och sen så böjde han huvudet och dog. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Och det är fullbordat. Amen. Han fullbordade allt. Han gick igenom precis allt och kom ur det. Men det var inte disciplin som drev Jesus endast, utan det var att göra faderns vilja, det var passion. För tänk att hela tiden så kunde Jesus kalla ner legioner av änglar. Genom allt han gick igenom så kunde han hela tiden ha kallat ner legioner av änglar. Det står så här i Matteus 26, vers 53 och 54. Står det: eller menar du att jag inte kan be min fader och att han nu sänder till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? Han hade hela tiden det där valet. Hela tiden: du kan kalla ner 12 legioner änglar om du vill. Men han gjorde det inte. Han tillät processen att fortsätta, som sa att detta behövdes. Vi behöver passion för att klara av de prövningar vi får gå igenom. Vi behöver vara förälskade i Jesus. Jag har en kompis som blev frälst igår. Och hon, massa regler bara plöjde på henne så här. Vi innebär det att jag inte får göra det här? Innebär det att jag måste sluta med det där? Innebär det att jag måste lägga av med det där? Att jag måste bli missionär? Eller så där. Massa frågor. Och jag sa till henne, det du ska göra just nu, det är att bara bli passionerad förälskad i Jesus. Gud älskar dig och han vill ha med dig att göra. Det handlar inte om regler. Det handlar om Guds kärlek. Och när hans kärlek får komma in och vi får bli passionerade för honom, det får driva oss. Och det kommer att hjälpa oss igenom allt som vi får stå emot för vår passion för Jesus. Och vi finner oss bara göra långt mer än vi någonsin kunde göra med disciplin. Jag ska strax avsluta, men jag läser i Romarbrevet 12 och vers 11. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden och tjäna Herren. Det får vi arbeta på. Vi får hålla oss brinnande i anden. Jag vill inte förlora det där som jag fick i början när jag var passionerat förälskad i Gud. Jag tror jag kan vara det resten av mitt liv. Det är ingenting, det är ingen kick man får när man blir frälst. Det är någonting jag vill leva i. Jag vill fortsätta vara så där passionerad och bara, jag kan inte sluta prata om Jesus. Liksom, den kärleken vill jag ha. Sista versen här innan vi avslutar, det är Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 2. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom så utstod han korsets lidande utan att bry sig om skammen som nu sitter då på högra sidan om Guds tron. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Det handlar inte om regler utan det handlar om Jesus. Amen.